I sista programmet utav mannen så såg vi på hur lärjungarna de började gå ut och fiska igen. De kände sig kanske på ett sätt att nu har deras mästare dött och han har uppstått igen visserligen. Men och vad ska de göra nu? Vad är deras plan? Vad är deras plats i livet? Och de tänkte att de skulle gå tillbaka till sitt tidigare yrke. Jesus upprepar då det mirakel som han gjorde när han kallade dem till att vara människofiskare. Och de får en stor fångst trots att de inte fick någonting under hela natten. Och därmed så förnyar Jesus den här kallelsen. Men han skulle göra det på ett ännu tydligare sätt i Galileen. Han hade bokat ett möte med dem uppe i Galileen, att de skulle upp dit. Och vi såg det, Klaus, när vi tittade i vårt förra program på Markus kapitel 14 och 28, där Jesus personligen hade sagt till lärjungarna: när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Så det var dit de var på väg. Han uppenbarade sig för dem vid stranden först, men sedan så läser vi i Matteus kapitel 28 om den stora missionsbefallningen som ger dem sitt syfte med livet, sitt stora uppdrag om vad de är kallade till som vittnen till det som har hänt med Jesus.
Sen är det lite intressant, för vi pratade ju om senare eller tidigare hur den att Jesus hade liksom satt dem i stämne att de skulle träffas i Galileen. Och vi sa lite så att man kanske inte helt visste exakt var de skulle gå. Och de sju som vi pratade om sist hade gått där upp emot, de var där vid sön. Men här är det lite mer direkt i Matteus. För här läser vi i Matteus 28. Och nu har vi alltså idag den sista del av Matteus evangeliet som vi finner det här i idag. Och där står det så vers 16. De 11 lärjungar begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befalt dem att gå. Så här är det lite mer specifikt. Det är inte bara hela Galileen, men det är tydligen ett berg var de skulle träffas. Så igen, det blir klara vad det är de är på väg. Och det är det de är. Sen är det intressant också när vi läser det nästa vers. Det berättar lite grann också om vem som var där. För här läser vi att när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Och här har vi faktiskt en indikation på redan i den här texten att det måste ha varit fler än de 11. För Jesus hade redan uppenbart sig flera gånger för de 11. Och vi hade läst hur de kom till tro på honom på grund av det. Så deras tro var det. Men tydligen är det andra som tvivlar. Och där är det ju intressant att vi går över till Paulus. För att Paulus refererar ju till det här i Korinthierbrevet. Samma händelsen. Var han beskriver lite mer med hur många det egentligen är.
Ja, vi såg att Jesus hade uppenbarat sig för Petrus personligen. Och det skriver Paulus om här. Han säger han visade sig för Kefas, alltså Petrus. Och sedan för de 12, som var 11 vid det laget då. Okay. Sen står det, därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Så troligtvis var det här tillfället nu uppe i Galileen där Jesus hade bestämt tid med dem. Att de skulle träffas där uppe på det här berget. Och att många andra som hade hört talas om det här också kom dit. Vi tar ju till exempel kvinnorna som Jesus uppenbarade sig för först. Han sa till dem att gå och berätta för lärjungarna att de ska träffa mig i Galileen. Så det var många som kände till det här om att Jesus skulle mötas där uppe i Galileen. Så säkert har många av Jesu efterföljare kommit dit. Och som korinterna säger här så verkar det ha varit omkring 500 personer som samlades
där. Ja, och kanske lite korrektion i det. För det är sånt vi ofta läser. Där står ju faktiskt 500 bröder. Så igen, lite som när Jesus, när de räknar med miraklen, med bespisningen, så står det 5000 män. Men här är det en indikation på att det kan ha varit fler. För det har varit kvinnorna och andra omkring också. Men det har varit en bra samling här, 500 i alla fall, som har samlats. Och bland dem här var det någon som trodde, och det var någon som fortfarande tvivlade och inte var säker på vad de skulle göra med det här.
Intressant också att det var några som tillbad honom. För Jesus har ju uppenbarat sig här på något sätt som människan Jesus för dem tidigare. Här så har de sett att han är livets första Och några som då tror tillber honom. De inser att han är faktiskt gudomlig. Enligt Bibeln så är det bara tillåtet att tillbe Gud. Right. Endast Gud ska du tillbe. Alltså så erkänner de här att Jesus, så som Thomas hade sagt, han är min Herre och min Gud.
Right. Och det är intressant, för just den tanken kommer vidare fram också när vi ser på nästa vers, vers 18. För då står det så att då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och här tänker jag lite grann på Jonathan, att han har ju in i, på ett sätt han ju alltid haft all makt som är en del av gudomen. Men när han kom här till världen, då blev han, som vi studerar, mannen. Han tog på sig mänsklig kropp, mänsklig gestalt, mänsklig begränsningar. Och han var beroende av som människa sin far. Och när han gjorde många mirakel och gjorde, så bad han ju ofta till sin far. Och det var det han fick det här från. Han var beroende på samma sätt som vi har hans kraft. Nu är han nu tillbaka var han har varit. Vi tittade på tidigare, han hade varit uppe hos fatern. Hans offer hade blivit accepterat. Och han har nu liksom fått all makt tillbaka. Han är på det sätt nu fullt. Han har alltid varit full Gud, men han har tillbaka den delen på ett annat sätt. Han har fått makten igen.
Den makten som han la av sig. Alltså det står i Filipperbrevet att fastän han var till i Guds gestalt så räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev en människa. Alltså på något sätt så lade han av sig den här gudomliga makten.
Precis.
Inte att han inte hade den. Han frestades ju att använda den här gudomliga makten genom sitt liv. Men han ville visa ett exempel för hela mänskligheten. Och därför så hade lärjungarna inte direkt sett Jesus makt i sin egen, från sig själv. Utan de hade sett faderns makt genom honom. Han sa, utan fadern gör jag ingenting.
Right.
Men nu har han återinställts i den här positionen. Han har all makt i himlen och på jorden. Han är värdig vår tillbedjan. Mm. Och det var han förstås även när han var på jorden. Men nu har han verkligen återinställts och tagit tillbaka den rättigheten.
Och då går han ju ut då med det nästa. För i kraft är det att jag är den uppstande här som har fått all makten och är en tillbaka. Liksom, det jag är i den säker jag har vunnit. Så går han ju med det nästa vers 19 och säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och här är ett par olika saker som vi lägger märke till. Först lägger vi märke till att han säger att gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och om vi ser lite parallellt, för vi har ju en del av en avsnitt här i Markus 16 som är parallelltexten till det som vi studerar här. Vi ska gå över och se lite mer på det också, men det skriver Markus också, att han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Och så det ekoar liksom det här. Och innan han dog så hade han sittat ner och hade svarat där på Oljeberget, lärjungarna i relation till vad är tecknet på ditt komma. Då hade han också gett som en del av det att i kapitel 24, detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. Så det är många här var att
världsvitt budskap.
Det var något som skulle gå överallt. Och det är det som han igen sätter fokus på här klart. Att det här är inte något bara för judarna. Det är inte något bara för Israel. Det här är något som ska gå överallt.
Han sa ju också i Apostlagärningarna 1 som vi kommer titta på senare, att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så vi ser att de skulle börja i Jerusalem på pingstdagen med den verksamheten och förkunnelsen. Och sedan så skulle de nå ut sakta men säkert till hela den då kända världen. Och vi ser också uppfyllelsen i Uppenbarelseboken. Om vi tänker på vår egen tid så är det här det uppdrag som Jesus har kallat varenda en av oss också till att göra. Den här missionsbefallningen gäller inte bara de 11 apostlarna där, utan den gäller alla människor som vill tillhöra Kristus. Och de skulle gå ut, och vi ser i Uppenbarelseboken 14:6 att det kommer att ske att en ängel såg Johannes, en av de apostlarna här, han såg att det här eviga evangeliet skulle förkunnas för de som bor på jorden, för alla folk och stammar, språk och folkslag. Så det här är en väldigt intressant tanke. Om man också tittar på den här missionsbefallningen, en annan sak som jag lägger märke till i alla fall, det är det i vers, i båda de här verserna, så ser vi att det står gå därför ut, eller gå ut. Det är inte bara sitt still och vänta, utan det här är en aktiv, uppsökande missionsuppdrag på ett sätt.
Ja, för det är lite det, man ska säga nästan, de var på väg. Och inte för att det på något sätt är fel i att ha ett yrke, men just för lärjungarna som var kallade till något mer. De var på väg tillbaka till deras yrke, man kunde ju ha sänkt sig, ja men okej, de kunde sitta där som fiskar, och kommer det någon och frågar, hurdan var det nog med Herren som ni följde? Jo, det är så här. Men det är det de var kallade till. De var kallade till något mycket mer aktivt. Att ta steg progressivt för att nå ut med något. Att lägga planer, att liksom göra något för att komma ut med det här. Och det är det uppdraget som vi ser här.
Precis. Och det, sen så ser vi det som du läste också, att de skulle döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Han säger, gör alla folk till lärjungar innan dess. Mm. Och att göra någon till en lärjunge, det är mer än bara att döpa dem, eller hur? Utan det handlar om att förbereda en person till att följa Jesus.
Ja, jag gör med att vara en efterföljare, en Jesu efterföljare. Och om du ska vara en Jesu efterföljare, då måste du veta vad det är du följer efter. Mm. Och du måste jobba och leva på samma sätt som den du följer efter. Så du har ju allt det att leka i det vid en lärjung. Och det ser ju till att det kommer först och sen kommer dopet det i efterhand.
Och vi ser samma sak i Markus 16 och vers 16. Så står det att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Så här så ser vi att tron kommer först och sedan så kommer dopet. Mm. Man behöver ha en tro på Jesus. Man behöver lära känna honom. Man behöver älska honom och vilja följa honom. Och när man har gjort det och man vill ha lämnat sitt liv till Jesus, då är man i så fall redo att bli döpt. Och det är en viktig del av det. Man kan tänka att dopet, varför ska man göra det? Men Jesus visar att det är en viktig del i frälsningen. Mm. Det är en bekännelse utav att jag vill tillhöra Jesus. Jag vill vara med honom. Och om vi inte vågar bekänna det inför människor genom dopet, så kommer inte heller Jesus att bekänna oss.
Och just det är det viktiga som du säger. Det är bekännelsen i det som är det viktiga. Symbolet och bekännelsen i att jag har tagit ett beslut och jag önskar att följa. Det är inte att det ligger något magiskt i sig själv i att det ögonblick du går under vattnet och så plötsligt så har du någon magisk frälsning i det eller något annat. Men det är en viktig symbolhandling på att du har tagit emot något och som utåt tillvisar andra vad du har stått att ta standpunkt för. Mm. Det är att inte välja och det är att bli en Jesu efterföljare.
Vi kan ju bara kommentera att det är ju förstås det här med dopet är någonting som är förväntat om man önskar att få uppleva frälsningen för de som har möjlighet. Vi tar till exempel rövaren på korset. Han blev försäkrad om att han skulle vara med honom i paradiset trots att han, vad vi vet, inte blev döpt. Och därmed så ser vi att balansen i det här, den som inte tror ska bli fördömd. Mm. Men om jag tror och har möjlighet att bli döpt, varför skulle jag inte göra det? Mm. Om det inte är så att jag kanske skäms för Jesus. Och det är en annan sak.
Sen lägger vi märke till också i Matteus hur att Jesus säger här, döp dem vadå i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och det är en intressant samling här var att Jesus sammanfattar mycket av det som vi har sett i hans undervisning, att guddomen består av tre enheter, tre personer. Vi har sett referenser till många gånger hur han refererar till sin far. Speciellt i slutet av sin gärning refererade han till den helige ande som skulle komma, som skulle vara där, som skulle undervisa, som skulle göra något. Och här tar han med då att vi jobbar ihop. Så när du döper så gör du det liksom som en del av oss allihopa. Det är inte att vi jobbar på olika sätt och så döper du in ett ena namn och det andra. Mm. Men det är en enhet. Det är, de jobbar ihop som en.
Och jag menar, de döps ju inte i någon av lärjungarnas namn här.
Nej.
De döps inte i någon av änglarnas namn ens. Utan det här visar att de här tre personerna, de måste vara jämställda i himlen. Det är den högsta auktoriteten i hela universum. Faderns och sonen och den heliga ande. Som är en enhet av tre eviga personer.
Sen står det att, igen, för att nu kommer han ju så tillbaka till här och sätta tryck på en annan aspekt, det här med att döpa och lära dem att hålla allt vad jag har befalt er och se jag är med er alla dagar in till tidens slut. Mm. Så här ser vi också ett direkt bud om att det att göra någon till en lärjung, det att döpa någon, det att få en efterföljare, det har att göra med att lära att hålla det som Jesus har befalt, det som han har gjort, det som han har varit en del och han har undervisat, att se på i princip hela hans liv och hans lära, hans undervisning och vem han är.
Ja, man kan understryka det där med att Jesus berättar att allt som jag har lärt er. Han säger inte allt som fariseerna har lärt er eller allt som teologerna i Israel har lärt er, utan han fokuserar på hans undervisning. Förstås inkluderade även Gamla testamentet som var inspirerat utav honom.
Ja, och det var ju en del av hans undervisning. Igen och igen citerade han ju från Gamla testamentet, så han lägger ju klart det i sin undervisning. Tryck på att han står inne för allt vad det är i Gamla testamentet. Det där var Gamla testamentet. Problemet var ju ofta, som du säger, att folk har lagt till så många olika traditioner att de flesta visste inte vad det var vad. Och det är det som är frågan, och det är det som också idag är frågan, att vi ska kunna komma in och se emellan och skilja emellan vad är eventuellt bara människobud eller traditioner. Och vad är det egentligen som kommer från skriften, från Jesu ord? Och gör en skillnad emellan det.
Precis. Jesus sa, förgäves styrkar ni mig eftersom de lär och ni förkunnade människors bud, hade han sagt till fariseerna. Mänskliga bud, mänskliga filosofier och sådant har ingen plats i den kristna förkunnelsen. Paulus skrev till Timoteus att jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är lätt för oss som kristna att kanske vilja vara människor till lags, så pass mycket att man kompromissar med ordet. Man säger, nej, men vi behöver inte predika de där delarna eller de här delarna, för att personer kanske tar illa vid sig. Men Jesus ger befallning, gå och lär dem allt vad jag har befallt er. Inte vissa delar bara, utan helheten, det hela budskapet i sitt sammanhang, i sitt rätta sammanhang, i sin korrekta innebörd, men klart och tydligt, allting ska förkunnas. Ingenting ska försummas utav det som Jesus har lärt.
Sen är det intressant, för går vi nu och tittar lite mer på parallelltexten också i Markus evangeliet. Vi har den där i Markus kapitel 16. Och vi läste allerede i vers 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Och där är det ju lite intressant det du sa med dopet. På den första står det, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men där står inte, den som inte tror inte blir döpt ska bli fördömd. Så där är den, som du säger, planen är vad allt möjligt. Då är dopen en del av det. Men det är inte den magiska.
Nej. Och det visar ändå vikten av det här uppdraget som de hade. Det var inte bara något, ja, det är fint att prata lite om vad Jesus har gjort, utan det här är faktiskt liv och död. Evigt liv och evig död som står på spel. Och därför så visar också det här att, om jag bara får lägga till en sak här, så är det att det här kallet gäller inte bara apostlarna, utan det gäller allihopa. Vi ser i Uppenbarelseboken 22 till exempel, anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma, ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Mm. Varenda människa som har hört evangeliets inbjudan har en förväntas att också säga samma sak till de andra som inte har hört det. Vi ser det också i Apostlagärningarna kapitel 8.
Det var ju en del av också Jesu egen bön när han bad för lärjungarna det precis innan korset. Han bad för både lärjungarna själv och så bad han för dem som ska komma till tro på dem genom dem.
Precis.
Så det läckade ju inbyggt det här i att han förväntade att de skulle dela med sig och det liksom skulle vara en fortsättning kedja.
Och det var precis vad de gjorde i Apostlagärningarna 8, så läser vi om hur alla skingras utom apostlarna. Vissa personer har en idé om att det bara är prästerna och predikanterna som ska stå för spridandet av evangeliet, medan församlingsmedlemmarna har inget ansvar i det här. Men den stämmer inte enligt Bibeln. Om vi tittar i apostlagärningarna så ser vi att alla utom apostlarna skingrades i en förföljelse. Men de som hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Så alla medlemmar var en del i att sprida det här. Det var så som de uppfattade den här missionsbefallningen.
Med andra ord, det är bra att ha folk som är betalt för att göra något på full tid. Men vi kan inte betala oss från att inte själv dela vår tro.
Nej.
Vi fortsätter att se på vers 17 här. Och där står det, tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och de ska dricka något. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händer på sjuka. Och de ska bli friska. Det här är ju intressant. För att här sammanfatta Markus på något sätt lite är det som vi såg i Matteus, men gör det mer praktiskt. Matteus pratar om hur han, att Jesus han har fått all makt här i himlen och på jorden. Och det som vi läser om här är ju olika kraftgärning, om man ska säga det sån. Vi läste om hur han, att när Jesus han skickade ut de 12, så var det att han gav dem all makt i Matteus 10 för att de skulle driva ut onda andar och för att de skulle hila. Så det här är något av det som kommer praktiskt som en konsekvens av att Jesus har all makt och han nu ger det också till sina lärjungar, sina efterföljare. Att då kan du se något av det här. Så det är hans kraft som visas igenom det. Och sen står det med giftet här också. Och vad är det på den andra sidan? Han avslutade ju också Jesus med att säga att jag är med dig alla dagar. Det här löftet om att han är alltid med oss oavsett vad det händer. Och det tar Markus upp här praktiskt. Även om du tar upp giftiga ormar, även om du ska dricka giftig dödlig gift, oavsett vad det är, det är ingenting som på det sätt ska kunna tas ut utanför Jesus skärmande närvaro. Vad han väljer i vart enkelt sätt att göra är ibland annorlunda, men hans möjlighet och hans kraft och hans närvaro är det ingen tvivl om.
I princip så har de beskyddet. Så länge de har en uppgift kvar på jorden så har de inget att frukta.
Precis.
Det är intressant, den här, ett av de här tecknen är att de ska tala nya tungor. Jag tänker på det här har Jesus sagt, gå ut till alla folk, alla stammar, folk och språk och predika evangeliet. Men hur i all sin dag skulle de kunna göra det om de inte kunde tala det andra språket? Det skulle vara väldigt svårt. De behövde ha tolkar och det skulle bli väldigt krångligt och omständigt. Och kanske skulle det inte ha samma genomslagskraft. Därför så skulle de få en speciell andlig gåva att kunna tala nya språk. Och vi läser om den i Apostlagärningarna 2, vers 4 och framåt, hur de faktiskt fick den. Det står att de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och det var människor från alla olika ställen under himlen där på pingstdagen som var samlade och de talade olika språk. Men sen så hörde de att vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det var inte bara att de pratade de här språken på någon helt gammatias i nonsens, utan de pratade
språk de kände
riktiga,
igen.
Riktiga språk, och de kommunicerade om Guds väldiga gärningar, allt som hade hänt. De fick den här övernaturliga förmågan att kunna förstå och tala det språket som de tidigare
sen
inte hade
är en
gjort.
annan intressant sak här också, om vi lägger märke till vers 17, där står det först, tecken skall följa dem. Och borta när du ser bara det där står här, tecken skall följa. Det är inte något liksom på andra hållet att ni ska göra tecken för att överbevisa, men det känns som att det kommer som en naturlig följd. Och när vi såg på Jesu egen gärning, han gör ju tecken genom hela livet, men igen och igen var han ställd till fråga och säger, gör ett tecken. Även så sen som Herodes under domscenen, var han hade kommit i Lukas 23, och han hade befalt, gör ett tecken så att jag kan tro. Och Jesus stod tyst och gjorde ingenting. Så Jesus har klart visat i hela sin gärning att det med tecken och underverk är något som kommer där det är ett behov för det.
Precis.
Men det är inte något du bara visar upp som någon form för uppvisning om. Se här, jag kan göra det, därför tro på mig.
Mm.
Och den är jätteviktig att förstå den skillnaden i det. Som att när de pratar om tecken här, Jesus, då måste det vara tecken än i det sätt som han själv har gjort.
Jag tänker på Paulus när han tog han skulle göra någonting, han skulle hämta lite ved till elden, och sen så var det en orm som bet honom, står det om i Apostlagärningarna 28. Och då skakar han av sig den och han blir inte drabbad. Det är precis en uppfyllelse av det här som händer. När det fanns ett behov, det var inte så att Paulus gick och letade ormar och lät dem bita honom för att visa upp att titta vad jag har makten. Utan det var när det skedde, när olyckan var framme så att säga, så skulle de ha Guds beskydd. Om vi tittar på det här med helande så är det en stor fråga som vi inte hinner gå in på i detalj. Men återigen, där är det viktigt att komma ihåg att Gud har makt att hela om vi tror. Han har ju makt att göra det. Men det finns förstås vissa villkor i det här. Vi behöver ha tro på att han kan göra det. För det andra så förstår vi att om det finns medveten synd i vårt liv, eller om vi bryter emot något av hans naturlagar i den bemärkelsen, så har Gud inte... Eller så kan vi inte förvänta att
han
Gud ska göra det.
Han kommer inte att gå över vår vilja.
Nej.
Det är det som är kärnan i det. Om det är något vad vi själv strittar emot, så kommer han inte att tvinga igenom något annat om vi liksom har visat jag vill inte här.
Och sen,
så det måste vara lite samtycke emellan.
Precis, och vi gör allt i vår kraft, så kommer Gud att göra resten.
Mm.
Men sen så har vi också exempel på när en person inte blev helad som hade tro.
Mm.
Och det är viktigt att komma ihåg att Guds vilja, vi vet inte alltid vad som är Guds vilja när det gäller helande. Om en persons hälsa kommer att ära Gud mest, eller om en persons död skulle göra det.
Precis. Och avslutningsvis så tror jag det är viktigt att vi också tar med att i allt det här var det ingenting som de skulle göra för att förhärliga sig själv.
Nej.
Det står i mitt namn ska ni göra. Det var genom hans kraft, hans makt, och det var för att förhärliga honom att han gav det här till dem. Vi fortsätter med sista avsnitt här, mannen, nästa gång. Missa inte det.